Podplay.
Ännu en fullmatad hockeyvecka bakom oss och framför oss, men först måndag morgon. Sanne och Svensson är tillbaka med avsnittsnummer 58.
Och då tänker vi på Kim Johansson i Vita Hästen. Gjort en riktigt bra säsong måste jag säga. Vi har Jesper Sellgren, spelar med nummer 58 i Frölunda. Vi har Oskar Magnusson i Malmö som spelar med 58. Och inte minst Patrik Hall, Växjös assisterande sportchef, som lirade med det under en brunkig säsong i Mariestad en gång i tiden. Ja, det är väl ett klassiskt citat som han hade när han kom direkt till Örnsköldsvik, när han anlände där i Foppas polar under lockout-säsongen.
Julio. Det var hans start. Men Dan Heino vann ju för övrigt, då hade han nummer 13, en Stanley Cup med Colorado Avalanche. Vidare Jiri Martinen, han har ju spelat i Malmö, men Timrå och framförallt i Skellefteå. Filip Lander, yngre bror till Anton Lander, nu i Hudiksvall. Jonathan Karlsson, Timrå. Malte, supermalte, man behöver inte ens säga Setkov. Alla vet vem Malte är, gör bra i AIK, spelar riktigt, riktigt bra. Och nummer 58, vi kommer ihåg honom, vi kommer ihåg fighten, vi kommer ihåg verbala attacken, Jens Karlsson.
Ja, vad var det som hände här efter mellan dig och Jens Karlsson?
Nej, en liten dispyt. Jag sa vad jag tyckte om han. Det var väl också lite frustration över att domarna inte plockade på det. Jag tycker det är, jag ska vara ärlig, Sveriges fegaste hockeyspelare åker omkring när vi ligger under med 4-1 och försöker plocka en kille när han inte är med. Det kunde ha gått riktigt till. Ruggigt besviken och hänvisat till domarnas svarig Peter Andersson. För fan, nu får du städa upp.
Ja, några kanske reagerade på att vi missade den nummer 58. Storbacken får vi väl ändå säga, även om han är kort till växten. Oskar Nilsson i Skellefteå. Ska vi inte ringa upp hans Svensson och kolla hur det är med han?
Ja, men det tycker jag definitivt vi gör.
Oskar Nilsson här.
Ja, tjena. Sanne och Svensson, är läget?
Nej, men det är bra. Hur är det själv?
Mycket bra. Det är söndag. Vi släpper ju avsnitt här på måndag, så vi spelar in lite med dig och måste ta tempen lite på vad det som händer i Skellefteå. Ni är ju ruskigt formstarka även om ni förlorade i lördags mot Rögle.
Ja, nej, men det känns bra. Vi är inne i en positiv trend just nu, men det känns ju surt efter det sist då.
Vad är det som gör att ni har hamnat i den här positiva spiralen som man kan säga att 2021 inneburit för Skellefteå AIK?
Nej, men om vi börjar från början så tyckte jag väl att vi kände tidigt att vi hade en hög högsta nivå. Sen har vi haft strul och var jämna. Och sen har vi lyckats hitta en jämn nivå och liksom en match går i vågor. Och att man liksom kan plana ut de dåliga, alltså våra dippar, att de inte blir så djupa under matcherna. Så det tycker jag är största skillnaden. Och sen, ja, det blir roligare och roligare varje match man vinner. Då blir man bättre och bättre.
Men du, vad är det som har hänt? Vi pratade lite tisdag där i samband med Linköpingsmatchen när jag intervjuade efter. Och du antydde lite om att du kanske inte hade tränat så bra tidigare. Vad är det som har hänt med ditt spel? Du är ju fullkomligt lyser om dig, framförallt här på slutet, men säsongen i stort också.
Ja, nej, men det är ju, jag har ju som inte utvärderat så mycket. Jag vet inte om jag sa det sist, men att liksom en säsong i taget. Men det jag kan säga är ju liksom att jag har ju känt, egentligen känt mig ganska bra sen vi fick barn egentligen. Jag tycker att det är en ganska stor ändring i mitt liv och någonting man kan peka på. Och det har gjort att, ja, jag vill tro i alla fall att det har gjort att jag kan liksom släppa matcher och släppa träningar och släppa misstag på ett annat sätt än vad jag kunde göra tidigare. Tidigare har jag ju legat mycket med dåligt samvete och direkt man förlorar och sådär, så att det är väl en anledning som är med på det personliga planet. Men sen handlar ju det här att jag har fått komma till en klubb som är seriös och där bara hoppa på ett tåg. Så att den kombinationen.
Ja, för annars har jag ju upplevt det så här att liksom, du har ju ändå inte varit en spelare som har legat och funderat. Alltså jag menar, när du var i det här Goa Asplöve-gänget för typ 6-7 år sedan så kändes det som att ni körde på och det var väl ingenting som kunde stoppa er, och en förlust hit eller dit gjorde väl ingenting. Och ja, ni var bara ett skönt gäng och funderade inte så jäkla mycket.
Nej, men lite så var det ju. Men samtidigt så tror jag också under något jag har lärt mig att man försökte ju bara lite matcher på den tiden. Man alltså, vågade kanske inte visa sina känslor. Alltså, fan, det var, nu är det många som mår dåligt. Liksom. Man har förlorat och när det går tungt och när det skrivs. Och sen har jag också varit noga att inte läsa senaste åren. Och har väl insett att det påverkar mig ganska mycket. Och ja, det handlar väl om en mognad i allt. Och framförallt kanske som människa. Så att, men det är nog inte hela sanningen som det var i Asplöven. Den bilden jag ville ge åt alla kanske.
Var du liksom oseriös tidigare? Eller liksom, du tog ju hockeyn seriöst. Men var det kanske inte att du förstod vad som krävdes för att nå toppen? Om man säger att du är någonstans nära toppen nu. I alla fall tabellmässigt med Skellefteå.
Ja, nej men alltså, man har ju fått en utbildning där man ska från barnsben liksom hur tufft det är och hur ett nålsöga och man ska jobba hårdast och den biten. Men jag har väl kanske inte, alltså jag har ju mer trott på att det sitter mest mentalt. Och det är ju sanningen, men jag har ju kanske inte insett vad, hur mycket en fysträning kan göra mentalt också. Att man känner sig stark och man känner sig trygg och man bygger ett självförtroende av det. Så just den biten tror jag inte riktigt jag förstått. Men jag skulle inte säga att jag har varit oseriös. Men liksom, jag har väl kanske... Sen får man ju vara ärlig också. Liksom, jag har ju spelat i klubbar där jag tjänar så pass dåligt att jag måste jobba på sommaren. Mm. Och jag menar, jobba 7-4 och samtidigt träna 2-3 timmar. Alltså, det är ju inte många som klarar det.
Jag funderar lite på det du sa där med att du jobbar på sommaren. Vad har man jobbat med då för att få det att gå runt? Det är ju jättemånga allsvenska spelare som stämplar på sommaren, men du har inte valt den vägen alltså.
Nej, jag stämplade en sommar, men eller en sommar, jag stämplade en månad, men insåg ganska snabbt att det pappersarbetet är ju för fan värre att hålla på med än 7-4. Nej, men jag har jobbat som markarbetare och sen har jag... Ja, du behöver ett långt poddavsnitt för alla mina gnuggjobb. Jag har varit styckare och takskottare. Och...
Har du fått dig att uppskatta där du är nu på ett annat sätt? När du har liksom gått den långa, lite tuffare vägen?
Ja, men det tycker jag. Jag tror att det är en av anledningarna till att man orkar hålla på liksom med de här 8-månaderskontrakten. Nu hade jag ju, tog jag ju val att åka tillbaka till Norge och då var det ju 12 månader. Men under de liksom... lite sämre ligan att hålla på, alltså att man vet, alltså att valet är att gå till något sånt där enklare jobb som för jag är ju kanske inte så duktig på att studera. Så att det är väl klart att det är liksom, det har väl gjort att drivkraften har varit lite större, det tror jag absolut.
Men du Oskar, nu när jag ändå sitter med dig här och jag sitter med Sanni här, jag funderar på ett citat som jag plockar från Barometern förra säsongen. Jag är så otroligt besviken på sådana som Sanni som spelat hockey och sedan sitter och säger att jag ska se den. Då har han aldrig varit puckförare. Och då syftar jag då till den här smällen som du fick av Kinnimin förra säsongen. Nu har ni chansen att försonas här. Och vad menar du?
Ja, men det är väl fakta. Jag tror inte Sanni var så mycket puckförare.
Nej, jag var andra sidan. Jagade tacklingar å andra sidan. Men...
Ja. Nej, jag vet inte. Just den där händelsen... är ju faktiskt så att det finns ju olika sätt att se på den. Och jag har väl också hamnat i en mer nyanserat sätt att se på det. Jag ansåg väl lite att det var lite som i Asplöven i Oskarshamn. Att det var vi mot alla. Vi fäktades mot allt och alla och det var någonting man anammade ganska hårt. Sen tycker jag väl också nu som i efterhand. Jag tycker inte att det är ju en tjuvsmäll. Det är ju inte en... Ja, jag tycker det går att jämföra med Gällernas till exempel som han gjorde sist. Så säger jag.
Men jag kommer ihåg när jag kom hem till hotellrummet. Det var jag satt i studion i Stockholm. Men man sitter och kollar matchen. Och man ser, okej, det är en tackling, den tar illa. Oskar ställer sig upp och åker av. Andas ut någonstans och känner, okej. Och så ska man försöka ge en nyanserad bild på den här tacklingen. För det var Kinnimin och alla skriker att Kinnimin är världens fulaste spelare. Och han gjorde mycket fula grejer. Så jag försökte på något sätt ge en nyanserad bild av den tacklingen. Men jag landade fel i den. Och jag mådde fruktansvärt dåligt när jag insåg vidden av skada. För jag är någonstans som har stått på barrikaderna kring det här med hjärnskakningar. Och sen försökte jag göra då en nyanserad bild. Så jag mådde så fruktansvärt dåligt. Och jag ska inte jämföra någonstans med Oscar, för han mådde sämst i det här såklart. Men jag vet inte om det är mitt sätt att säga förlåt i det här fallet. Men hade jag vetat vidden av skador, då hade jag lagt upp mitt tonläge och sättet att framföra på ett helt annat sätt. Så det landade jävligt fel. Och fruktansvärt glad att tillbaka. Och det var en grymt läskig smäll.
Men om vi blickar tillbaka till det som har hänt den här säsongen, Oskar. Du valde att gå till Skellefteå, ett lag som du alltid har hatat. Vi ska inte dra den storyn en gång till. Men hade du målat upp en bild av att du skulle vara en så pass ledande spelare i Skellefteå AIK, ett topplag i SHL, som du ändå har blivit?
Ja, det är en spännande fråga. Jag gick ju inte hit för att sitta på bänken. Utan jag hade, det är klart att jag hade en som jag sa tidigare, att jag har känt mig som en ny spelare egentligen sedan vi fick barn. Och alltså känt mig tryggare i vem jag är och vem jag vill vara, både på isen och utanför. Och har ju känt också när jag var i Oskarshamn att jag klarar en högre nivå och sådär. Och så sen kände jag väl att när jag gick till Skellefteå att jag skulle få chansen att tävla mot sådana backar som har varit erkänt bland de bästa i Sverige om speltiden. Så mitt mål har ju egentligen varit att spela så mycket som möjligt i ett topplag. Och jag menar, det går inte att få ett bättre erkännande än att om man får spela mycket i ett bra lag. Och förhoppningsvis så går vi och vinner också.
När du spelar nu ett bra lag så får du ju spela ruggigt bra, härliga matcher, som den mot Rögle i lördags till exempel. Lord JP ställde frågan på Twitter här: Rögle-Skellefteå i lördags, är det den bästa hockeymatchen som spelas hittills den här säsongen? Hade ju allt, inklusive riktigt bra domare. Jag bollar över den till dig, Oskar. Var det den bästa eller kanske till och med den roligaste matchen? Inte utgången av den för er del, men alltså spelmässigt, var det en kul match att spela?
Ja, den var grymt rolig. Det måste jag säga. Jag tyckte att det innehöll mycket och jag tyckte båda lagen försökte spela på sina styrkor. Ja, det var ju ändå lite känslor också. Jag kan ju tycka att vi har tappat det lite i svensk hockey, men absolut. Jag tycker att det är en av de bästa hockeymatcher i år, som har varit snabbast och samtidigt tuffast också. Det är klart att det är roligast när man spelar ut några lag, men om man tittar rent hockeymässigt så tycker jag det är en av de bästa.
Om man blickar nu framåt då, det är slutspel snart. Vilket tycker du är det bästa laget som ni har mött då? Vilket har ni svårast för, tuffast att spela mot? Vilket är det?
Leksands IF.
Är det så?
Ja, nej men jag vet inte. Vi har haft jättestrul mot dem. Det började redan i första omgången när vi tappade 4-1-ledning. Och sen har de haft någon form av... De har spelat jättebra mot oss. Kan inte sätta någon finger varför det är så, men... Det är inte så att vi inte har varit laddade inför matcherna eller inte varit förberedda, utan jag tycker faktiskt att de har varit riktigt bra. Sen tycker jag ju naturligtvis Rögle. Alltså, det är ju de två lagen tycker jag som har stuckit ut mot oss just.
Oskar, du var ju inblandad i en bottenstrid förra säsongen. Det skulle spelas ett kval som inte blev av covid-19, men nu pågår en ny bottenstrid och jag antar ju att du ändå följer ditt gamla gäng i Oskarshamn. Hur ser du på bottenstriden? Det är fem lag som är involverade i den.
Men jag har följt Oskarshamn, absolut. Jag har försökt kolla de dagar vi inte har spelat. Ja, jag tycker att om man tittar på Oskarshamn bara så tycker jag sett flera ansikten av dem faktiskt. De hade ju jättestrul där under en längre period och då var man ju ganska övertygad om att det här går åt skogen. Men sen när vi har spelat mot dem så tycker vi alla att det är ett tufft lag att möta. Så att jag... Och sen nu har de ju hittat någon annan typ av form, så att de har sett mycket bättre ut på slutet. De har en annan dimension i sitt spel när de... fuska lite eller vad man ska säga. De har fler spelare som liksom vågar sticka ut lite grann. Och det gör att de blir svåra att läsa. Så att jag tror att Oskarshamn löser det. I kraft av... Och sen har de ju... Jag vet ju också, de har ju otrolig fest där. Det är ju fest varje dag oavsett. De har ju otroligt roligt. Så att jag tror att det kommer att hjälpa dem också.
Om du tänker i övrigt då i bottenstriden, du är inte rädd för att sticka ut på något sätt? Skellefteå kommer inte att vara inblandade i det där på något sätt, så att nu vill jag höra vilka två lag det är som kommer få kvala. Nu har du ju Malmö, Brynäs, HV och Linköping kvar att välja på då, eftersom du säger att Oskarshamn klarar det.
Ja, nej men det blir ju Linköping och HV.
Grundat på?
Ja, men grundat på vad vi har mött under säsongen. Jag tycker att man får en ganska bra bild när man spelar mot lag om de är lätta och bekväma att möta. Och det tycker jag att både Linköping och HV har varit. Sen tyckte jag också att sista matchen vi mötte Linköping så ja, man tycker synd om dem. Det är inte direkt, det var inte go i den matchen i alla fall.
Ni har ju mött då, den gångna veckan har ni mött både Linköping och HV, och jag var ju på plats där jag gjorde Linköping. Det kändes ju som att det var totalt uppgivet. Så gick de vips och vann mot Örebro, och på något sätt med inte helt uträknat. Men HV71 då, som ändå på pappret till ett namnkunnigt och förhållandevis bra lag, vad säger du om dem?
Ja, men jag säger att de, jag tyckte de jobbade hårdare och liksom, de har obehagliga spelare som back i alla fall att möta. Många som är ganska obehagliga. Jag tänker främst på Vedin, som jag tycker är en av de bästa spelarna i ligan. Så jag tror, jag har ju svårt att se att de förlorar i bästa sju mot Linköping. Men då är vi återigen där att vi har jätteproblem med Leksand till exempel, och Linköping kanske har jättestrul med oss. Så att man får ju ändå vara ärlig där, men från min syn, från min vinkel, så jag tror inte HV behöver oroa sig.
Ja, jäkligt befriande med en spelare som vågar. Jag kommer ihåg själv när man fick den frågan, ofta på de här upptaktsträffarna. På min tid, Oskar, så åkte vi Finlandsfärja då. Lagkaptener, tränare och sportchef åkte Finlandsfärja med media. Det som hände där, det var tur att det inte fanns Twitter och sociala medier, för att det kunde vara ganska stökigt på de där Finlandsfärjorna, kan jag säga. Jag var lugn, ska jag dock säga, men när man fick frågan om vilka lag som får kvala eller vilka åker ut, och då passade man alltid på den frågan, så uppskattar att du svarar. Men du, en sista grej, det är ju avsnitt nummer 58 och det är därför vi ringer dig. Varför har du nummer 58?
Ja, det är ganska... Jag har ju faktiskt en förklaring. Det är ju min dotters födelsenummer. Om man plussar ihop 15, 12, 31 blir 58.
Men är det accepterat då, Svensson, du som inte gillar höga nummer? Köper du den att Oskar Nilsson har 58 därför? Eller tycker du fortfarande att han skulle haft nummer två?
Klart han skulle haft nummer två egentligen, alltså. Han plussar ihop ett gäng siffror där, så kunde han gått valt det lägsta av de siffrorna. Nej, men det är väl härligt att det finns en tanke bakom, och det tycker jag om, alltså, att man hyllar en förälder, att man väljer att hylla sitt barn eller en släkting, eller att det finns en tanke bakom det. Då tycker jag att det är helt okej att köra ett högt nummer. Man ska inte bara välja ett högt nummer för att det ser coolt ut eller liknande. Det stör mig.
Kanske byter till 77 nästa år och sen.
Ja, men då får du hitta någonting att addera på din 58 upp där.
Ja, men jättekul att du ville vara med här i lite poddsnack, och lycka till här i slutet av säsongen. Jag har känsla av att vi kommer stöta på varandra framöver här, och ja, men då kan du väl hälsa på mig, för nu känns det som att vi har rökt lite fredspip i alla fall.
Ja, offentligt har vi gjort det.
Ja, det är bra. Ja, det är bra. Nej, skitbra, Oskar. Lycka till, så hörs vi framöver.
Ha det bra, hörni.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag, och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett smsar?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är för dålig...
fan, vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Alltid lika härligt att prata med Oskar Nilsson. Jag minns honom från tiden när jag fick åka med Asplöven från en bortaresa i Södertälje. Jag fick bevaka Asplöven under drygt 2 dygn, och det var ju Oskar, och det var Jonas Berglund som nu är i Luleå, och det var Joel Lassinantti. Det var ett gott gäng där i Asplöven under Per Kent. Det var någonting helt annat än vad de befinner sig på idag, alla de här spelarna. Men han stack ut där, Oskar, och tippade HV och Linköping i bottenstriden. Jag tyckte vi ska haka fast här vid bottenstriden. Vad känner du kring den här bottenstriden? Är det 5 eller är det 4 lag?
Ja, jag vill inte avbryta när du sa 5 lag där till Oskar. Men det vi kan ju slå fast nu att det är 4 lag. Malmö, i och med segern igår mot Luleå, så är man alltså 9 poäng före HV71 som ligger sist i SHL. Med 3 matcher mindre spelade. Man har 4 matcher mindre än Linköping. Malmö, med den formen de har de sista 20 matcherna, är man faktiskt topp 4, topp 3 till och med i serien. Så att Malmö kommer definitivt inte behöva kvala. De kommer vara med och nosa på en åttondelsplats.
Ja, om vi räknar bort Malmö så har vi i alla fall 4 lag. Det kommer ju bli rafflande. Brynäs och Oskarshamn har ju båda covid-uppehåll just nu. Så att de kommer ju ha fortsatt mycket matcher i handen på de här lagen som ligger absolut längst ner i botten då. HV, Linköping. Ja, nu avancerar ju Linköping lite, men i snitttabellen tittar vi då. Vad tror du att vi kommer få se här från Brynäs och Oskarshamn? Är det en fördel att ha de här matcherna i handen?
Alltså, till att börja med så måste jag bara säga, sluta gnäll allesammans nu. Alltså att supporter och sådana saker, att de gnäller eller att de tycker att det är orättvist. Alltså jag har full förståelse för det. För det är en säsong som inte är som någon annan. Spelare eller ledare som faktiskt kan påverka det faktiska resultatet, den faktiska träningen, allt det som de kan göra. De ska endast lägga fokus på det. De ska inte hålla på dividera, prata, tänka någonting att den borde stängas, det är orättvist. De ska bara se till att försöka vinna matcher och göra det de ska göra. Så där vill jag inte höra ett knyst ifrån. Det är väl bara se möjligheterna. Brynäs, jag har 11 matcher på 19 dagar. Vilka möjligheter att studsa upp nu. Nu kör vi. Liksom, nu, det är för sent på säsongen. Eller det är aldrig ett läge att sitta och gnälla och tycka synd om sig själv. Allra minst nu.
Och man får ju tänka så också, Brynäs, att där finns ju faktiskt en ganska hygglig spelare som ändå någonstans borde närma sig en comeback här i slutet av serien. Tänk vilka möjligheter man kanske har att kunna lufta Anton Rudin. Nu vet jag inte exakt status, men det var ändå i slutet av serien det talades om. Och får man in Anton Rudin och spela en massa matcher, så är det väl bara positivt.
Ja, så är det ju. Och då kan ju någon som driver konspirationsteorier dividera huruvida det här är faktiskt att man vill ha det här breaken, man vill skjuta på de här matcherna och så. Och speciellt när de här klubbarna också har varit ganska öppna med att de tycker att det är sportsligt orättvist. Jag tror ju inte att SHL-familjen är jätteglada med det här läget som är. Jag tror det finns en liten faktiskt misstänksamhet även bland klubbar emellan just kring de här breaken som nu har uppstått bland bottenlagen. Jag vill inte haka på den, men jag vet för faktum att det finns en misstänksamhet mellan klubbarna.
Vad grundar du det på? Vad är det du hör?
Men jag hör att det liksom, är det så många spelare så att de måste ställa in verksamheten? Har de inte andra spelare? Har de inte haft det här redan? Hur många var det förra gången? Hur många är det den här gången? Det är liksom aldrig någon av de här personerna som någonsin skulle säga det utåt eller öppet. För i det här läget vågar man inte säga någonting, för det kan ju bli ett fall likt Leon Bristedt där en är sjuk och mer eller mindre knappt kommer tillbaka, eller Joel Mustonen eller Kristoffer Törngren eller Stefan Nyman, tränaren HV för den delen. Så man är väldigt försiktig att uttala sig där utåt. Det blir ju, skulle ju kunna ta hus i helvete, och det skulle kunna förfölja en resten av ens liv i stort sett om man går ut och kritiserar någon för det här. Men det finns en misstänksamhet och en liten undran vad som händer i de olika klubbarna. Det är en sak som, det vet jag för faktum när jag pratar runt med folk.
Men en som däremot vädrade sina misstankar eller hade tydliga åsikter är ju Växjöbacken Ilari Melat, som var ute i Smålandsposten och kritiserade de som inte hade köpt in tester och tyckte, kan man värva spelare så har man väl råd att köpa in fler snabbt tester. Här reagerar jag lite grann att Melat ändå satte upp det på det sättet, för att jag vill nästan hävda att typ lag som Oskarshamn och Malmö då och Brynäs säkert, att de testar ju nästan till förbannelse. Jag vet ju att Malmö, de har testat alltså uppåt 5 gånger i veckan. Det är ju just därför man upptäcker, för att man testar till ren förbannelse. Sen finns det lag som jag hör som bara testar vid symptom, och då finns det ju lag som absolut inte har haft utbrott på det sättet. Så att det där kan man ju vända och vrida fram och tillbaka, men det grundar sig ju den här misstänksamheten som du ändå pratar om, att man tror att det på något sätt fibblas med det.
Men man får väl, testerna får man väl centralt från ligan, och ligan, Hemlin pratade förra veckan när vi pratade med honom, om det var 12 eller 15 000 eller någon liknande tester som hade gjorts den här säsongen. Och jag var ju nere i Ängelholm i lördag, så jag såg ju bara en hel stor box med såna här snabbtester. Jag tänkte nästan kyva åt med ett par, för då kan man ha användning för när det börjar vanka slutspel, men jag vågade inte riktigt sno en. Då hade det blivit en sån här HV-backen Murray, det, om det hade fångats på bild. Före detta Simor-medarbetaren sparkad, tog snabbtester. Det hade inte varit snyggt, så att jag vågade inte göra det. Det ramlade in ett gäng där
nere. Inte göra sig tjuv för de småpengarna. Jag tror de kostar ett par 10 de där snabbtesterna bara.
Inte mer.
Det kanske var mest praktiskt.
Inte mer, okej. Ja, men det var tur att jag inte tog den risken då. Men det ramlade i vilket fall in ett gäng snabbtester där. Så att jag är ju klubbar gör ju de här testerna. Sen jag kan inte sätta mig in i olika fall hur olika klubbar har gjort, och sen är ju smittspridningen olika i olika grad i olika delar av landet, och det får man ju respektera. Och de här lagen som är då i de här olika regionerna är ju såklart speglade av där de verkar och bor, så att det är ju tufft för många regioner nu.
Ja, men det är ju också så att det är individer i ett lag, och vissa hanterar det på ett sätt och vissa tycker inte det är någonting, och vissa lever slaviskt efter det. Och sen så kan det vara att man gör något misstag, att man är för nära någon när man är på ICA-affären, och sen så är det ett faktum. Så att jag menar, jag tycker att man målar upp en sån misstänksamhet väldigt, man gör det väldigt enkelt för sig på många håll. Det kan krävas så extremt lite för att du ska få in en smitta, och så sitter du i ett omklädningsrum och så är det ett faktum, och så är det fel personer. Jag vet ju att det fanns ett lag där det var två stycken massörer som hade fått det, och då bestämde sig SHL för att man skulle bryta den verksamheten, trots att det inte fanns en enda spelare i hela truppen. Men det fanns ju en misstänksamhet, eftersom de här massörerna hade tagit på spelare så kunde de vara smittade. Och så var det uppehåll i en vecka i den klubben. Så att det är väldigt svårt att vara väldigt svart och vit i de här frågorna.
Men rent sportsligt då, om vi då bara fokuserar. Jag fick en fråga från Daniel Sjöholm. Vilket lag av HV, Brynäs, Oskarshamn, Linköping och Malmö, nu vi kan ändå ha med Malmö där, tror ni skulle passa bäst respektive sämst att klara av en degradering till Hockeyallsvenskan? Vilka skulle ha bäst slash sämst förutsättning att ta sig upp snabbt på nytt? Det är ganska intressant. Lek med tanken att Linköping eller HV, två storklubbar med arenor som de äger, Brynäs också, skulle de åka ur, hur skulle de hantera det här? Nu har jag plockat bort Malmö helt och hållet eftersom de inte kommer åka ut.
Ja, men det är, alltså jag tror naturligtvis ändå att Oskarshamn hade klarat det bäst, för att de är ju ändå någonstans en allsvensk klubb som lever i en SHL-kostym just nu. De har en organisation som i stort sett hade kunnat vara identisk om man åker ur SHL. Och i de andra klubbarna hade man fått göra ganska stora besparingar. Man hade fått göra alldeles för stora förändringar, och så hade man fått ta ett omtag. Det är klart att det hade kunnat komma in någon och pumpa in pengar för att man skulle ta ett sportsligt steg, men det blir en helt förändrad situation som de här klubbarna inte alls är vana vid. Linköping är ju det laget av de tre vi pratar, Brynäs, HV och Linköping, som är närmst i tid att spela Hockeyallsvenskan, och då är vi ändå inne på 90-talet. Linköping gick alltså, ja, de gick upp första gången 99 och sen åkte de väl ur, så de gick upp 01. Då är vi ändå 20 år tillbaka i tiden. Det är en helt annan tid för Linköping.
Ja, och man har ju en arena som man driver och alltså har rätt stora kostnader på. Men Linköping, jag var där i tisdags, det känns ändå som att föreningen någonstans inte har gett upp, men de har någonstans förstått vad de är, och att blir det kval, då får vi ta det. Liksom, man kommer inte stressa på Henrik Törnqvist, Marcus Ljung och spela i slutskedet av säsongen om det är så att det lutar åt att bli kval, för man vill inte riskera den typen av spelare att inte kunna spela där när det väl blir kvalmatcher. Så att det känns som att de har den självbilden, och jag hoppas nu och tror att HV har det, i alla fall efter den gångna veckan. Jag var inne på det i podden förra veckan, kom du ihåg vad jag sa då?
Ja, det handlar väl om att HV inte skulle titta mot slutspel, utan de skulle bara se till och koncentrera sig på att undvika det där kvalet.
Och på måndag så skickade jag en screenshot till dig. Då hade ju Linus Fröberg uttalat sig. Han kanske fick frågan lagd i sin mun, jag vet inte exakt. Men sen det uttalandet, och så har de ju spelat, förlorat två matcher och hamnat efter i tabellen. Förlorat mot Skellefteå och mot Malmö. Så att jag tror att där är det nu ganska stor panik och nog en stor förståelse för att man har hamnat en bit efter till, och det kan faktiskt bli kval med tanke på att man har inga matcher i handen som många andra, eller som Brynäs och Malmö har där i botten och även Oskarshamn.
Det som oroar mig lite grann efter matchen när jag var och såg den här matchen var att Lillis, som ändå är den som skulle pumpa in en massa tro i gruppen och så vidare, hela hans kroppsspråk och hur han la fram det efter matchen, det kändes lite grann som att Lillis hade tappat tron på det, att det sitter så djupt mentalt och så vidare. Jag hoppas ju verkligen inte att Lillis har tappat tron på det, för då är man riktigt illa på det. Lillis, någonstans känner jag, är HVs hopp för att man ska ha tron på det.
Nej, men det är klart att han inte har tappat tro, men en tung förlust där, få en mikrofon direkt upp under näsan där efter Malmö-matchen, det är klart att man är uppgiven, less, med tanke på att man var ju riktigt dålig, får man ändå säga, 50 minuter av den matchen. Och även om det var tajt slutet så var det väl egentligen inget snack om att Malmö skulle vinna den matchen. Men om vi vänder på det och blickar mot Malmö, vad är det som har hänt de senaste 20 matcherna? Det var någon som skrev på Twitter, ställde ut frågan, att det var en Fredrik Händemark-effekt. Jag vill inte tro att det är det, för jag tycker att Händemark är en bra spelare. Men vad är det som har hänt med Malmö de senaste 20-25 matcherna?
Ja, men man har väl prioriterat försvarsspelet på ett helt annat sätt. Man är inte så omständig i egen zon, utan man bangar inte för att göra en chip ut. Det behöver inte se så fancy ut. Man ställer upp för målvakten. Sen blir det fel. Jesper Jensen Åberg hade ju något misstag mot Djurgården, så han valde helt fel väg. Där man blir lite naiv, man blir fastspelade. Men man har prioriterat det på ett helt annat sätt, och man gör ju inte speciellt många mål framåt, utan, och sen har ju tvillingkedjan med Emil Sylvegård, de har ju någonstans hittat ett sätt att leda laget. Och sen skulle jag också säga att här sista tiden att Adam Johnson och Carl Persson har hittat ett väldigt fint stäm. Carl Persson förlängde ju sitt avtal här i veckan, och han har svarat med att göra poäng nästan till varenda match här från det. Så att man har hittat ett stäm där, och jag tycker Olofsson och Bryggman och Forsberg har ju hittat ett stäm. Så att man har ju kedjor som är där varje kväll. Man har något hot framåt och de vet vad de ska göra i egen zon. Och det går inte att komma ifrån att Oskar Alsenfelt är en riktigt, riktigt bra målvakt.
Jag måste också berömma Jocke Fagervall, tränaren i det här fallet. Han har ju stått pall. Han har ju fått väldigt mycket kritik, det får man ändå vara ärlig och säga. Du har väl kanske örat mot rälsen mer nere i Malmö och kanske inne på en del av de här forumerna. Men jag kan tänka mig att, eller jag vet bland Malmö supporter och sådana saker, bara ser i min mailkorg och i mina sociala medier ibland dyker in grejer, och du måste säga att Malmö ska sparka Fagervall och han klarar inte det här. Han har stått pall, han har svarat på frågorna, det var tuffa sådana, men han har stått pall där, kalibrerat, förändrat, varit prestigelöst, spelarna har fått ta ett stort ansvar i att förändra spelet och inte lagt någon vikt i det, och så har han fått utnyttja sin största styrka och bygga en grupp. Det känns ju som en grupp som jobbar för varandra. Om du jämför med de här lagen i botten, så finns det inget lag som jag upplever sitter ihop mer än vad Malmö gör. De verkar ha en skön grupp, en gruppkemi. Och då får man ändå säga att de har värvat spelare under säsongen och tvingas ta obekväma beslut och bänka några spelare. Hashley till exempel, Howden, Pamper, de sjuka, de petade, jag vet inte exakt vad. Men obekväma beslut har han tagit och ändå fått ihop gruppen. Det tycker jag är imponerande ledarskap.
Och det ska man ska lyfta in att de tog in Thomas Kollar också under säsongen, som har betytt jättemycket för gruppen. Han känner de yngre spelarna, han har betytt mycket för sånt som Anton Olsson, Erik Engstrand, Helge Grans. Han har jobbat mycket med dem tidigare, och han är jätteduktig på video. Han har nog det skarpaste hockeyögat i tränarstaben, skulle jag säga. Kollar är en ganska underskattad hockeytänkare, så att jag tror att Kollar har betytt jättemycket, och han kommer jag av allt att döma bli kvar, och det tror jag är jätteviktigt. Jag tror det har betytt mycket för Fagervall att få in Kolla som en avlastning och sitta med spelarna på det sättet.
Ja, men det är, ja, jag vet att du har sagt det förut, och det är ju varje gång du säger det här att han är taktisk väldigt begåvad och så är det någonstans som vänder sig i mig med tanke på den spelaren han var. Det var ju en mer som åkte runt och tjafsade, var ju en härlig profil på så sätt. Men kul, kommer upp nya och onekligen gjort ett bra jobb.
Ja, men det läget som man nu ändå har satt sig i, där man ändå kan titta framåt och börja bygga. Man har redan värvat Daniel Marmelin från Västervik, och där är mer på gång in i truppen. Jag har hört här nu att det faktiskt finns en spelare till som är klar, och man kommer bygga mer svenskt i laget. Man vill inte göra det här och plocka in en massa nordamerikaner under säsongen, utan det som varit Malmös grund är att man ändå har byggt med spelare som är svenska och som kan sluta sig kring systemet. Och det finns faktiskt en spelare som är klar från en SHL-konkurrent för Malmö nu. Det är Kalle Östman i Djurgården, som jag har hört här att han ska vara klar för klubben. Att det ska ha gått i mål här under slutet av förra veckan. Vad säger du om Kalle Östman som spelare?
Pratade om honom i podden för några veckor sedan. Tycker att han har tagit fina kliv. Fått nu en större roll i Djurgården med tanke på att Jakob Josefsson har varit borta väldigt mycket återigen. Och har ju växt så han kan nog ta ytterligare ett steg i Malmö. Känns ju som skulle kunna vara en bra tredje center hos dem. Har väl kanske ambitioner att själv bli en andra center. Men fortsatt måste man ju spetsa till laget uppåt. Men intressant spelare ändå, och att man väljer det svenska spåret där. Och pickt och ta en sån som Kalle Östman som ändå uppåtgående kurva, får jag ändå säga.
Ja, och det kan ju faktiskt bli så att man får tillbaka Fredrik Händemark som siktar mot Europa nästa säsong om det inte blir någon radikal förändring i AHL där han har varit nere som fjärde center. Men jag tycker vi tittar lite mer på HV71. Vad ska hända i den klubben om vi nu ponerar att de klarar det här och att de ska ta sikte mot en ny SHL-säsong? Hur ska man då bygga laget?
Tror att du måste bygga med en stomme. Alltså kolla nu, vilka är stommen i HV71? Vilka är det som är... Ja, men Simon Önerud såklart, kaptenen, ändå en gedigen bra spelare, tar stort ansvar. Men vilka är stommen i det här laget? Vilka är det som du håller i handen när det blåser, när det är kval, som du lutar emot? Alltså, finns det så många karaktärer i den gruppen i HV71?
Nej, det skulle jag väl nästan säga att de man måste luta sig mot här, det kommer ju bli Filip Sandberg, Christian Sandberg, Didrik Strömberg kanske. Sen är det ju spetsen då med Vedin och de här som finns att tillgå också. Men om vi pratar stummespelare så är det ju de man skulle luta sig mot, skulle jag säga.
Det är för mycket blöta spelare skulle jag säga i HV71. Jag såg första byterna mot några av de första byterna de mötte Brynäs här för ett par veckor sedan. De hoppar undan i närkamper, liksom de ledande spelare går inte in i det. Och jag menar, det skickar ju bara sådana signaler till resten av laget. Ja, men inte våra bästa spelare är beredda att göra det här. Jag tycker på så sätt har det blivit väldigt fel. De är skickliga, Alexander Bergström och många där till. Men det är liksom inga som tar för sig speciellt mycket i det där spelet. Nu är inte jag så att du ska tackla, det är inte det handlar om, men bara skicka en signal, gå först in i en duell och ta pucken till exempel. Och därför är jag inne på nästa år så måste man, ja, om vi leker med tanke att de är kvar i SHL då, så måste man bygga en stomme. Och jag bara tänker så här, vilket drömnamn att få tillbaka Niklas Hjalmarsson. Det finns ju vissa rykten som florerar att han kanske ska vända hem då kontraktet går ut borta i Nordamerika. Kunna bygga runt en sån spelare två, tre år kanske. Eller varför inte Andreas Borgman som gjorde succé där. Har inte riktigt, är ju Tampa nu men får inte spela i den här taxisquad och så. Få hem en sån spelare också. Liksom lägga pengarna på spelare som ska vara i stommen. Och sen har man ju ändå unga spelare. Emil Andreasi och Nybäck, Oskar Larsson och Max Wendler. Då har du några unga spelare som kan fylla på längre ner. Vilket gör att du kan lägga pengar på stomspelare.
Men då måste man ju ändå ha en ganska tydlig plan om man ska få igen den typen av spelare. Att man har den här tränaren ska vi gå med, och är det Johan Hult som ska leda det sportsliga för föreningen, eller är det någon annan, eller vilka fler skulle kunna komma hem och bilda stumme här? Alltså det får ju handla om flera spelare då som man liksom tar ett stort grepp om det hela.
Problemet är ju nu att du ligger ju efter på marknaden med tanke på att just nu vet du inte vilken serie du kommer spela i. Och ska du börja gå och rekrytera spelare, ska man gå på en sån som Marcus Hardegård i Timrå till exempel? Varför skulle han skriva på nu när han vet vad HV spelar? Han skulle i så fall, om han är ju väldigt jagad då, Marcus Hardegård till exempel. Skulle han skriva på ett kontrakt så är det med en klausul. Utifall att Timrå går upp så bryts det kontraktet. Men lek med tanken, den typen av spelare, den kan de ju inte jaga nu. För de vet ju inte vilken serie de spelar i. Tidigare år har de kunnat bygga laget i januari, december, januari, februari. Då har i stort sett det varit klart, för de har vetat vilken serie. Och ens nämna att HV71 kan spela hockey allsvenska nästa år, det är ju helt sjukt. Tänk dig nästa år, onsdagsfight, Harald Lyckner, Lars Lindberg, Tingsryd, HV71. Alltså det är inte främmande nu, men det var väldigt främmande för mig bara för några veckor sedan.
Nu när du säger det så kittlar det ju faktiskt lite grann.
Det nu tror inte jag. Nej, det är nog du... Ja, jo, absolut, jag hör vad du säger, men jag tror inte många HV-fans håller med dig. Kanske Tingsryds-fans däremot gör det. Det hade varit stort där i hela Tingsryd. Gått man i huset i hallen. Men under söndagen så var du på plats i Malmö Arena och fick se Malmö ta sin femte raka seger mot topplaget Luleå som vacklar lite. Och Vad säger de om Luleå? Nu såg du dem på plats. Vad fick du för känsla? De gjorde ju en bra forcering visserligen, ska man säga, sista 10 minuterna där. Men sett över 60 minuter, vad säger du om dem?
Nej, alltså det är uddlöst. Det kändes som att det var Petter och Einar Manuelsson som försökte lite grann. Klasen hade väl något skott. Snyggt mål av Hollander. Han är ju bra. Men överlag så man såg inte så mycket av dem. Och sen så hade ju Wallstedt en oturlig kväll på jobbet. Han släppte väl 4 mål på 15 skott. Så att de kom ju fel in det när det var ganska jämnt när Malmö gjorde 1-0. Och sen var matchen i Malmös hand så att säga ganska länge. Men alltså, jag tycker sådana backar som Daniel Sundell, alltså, det är ju för slarvigt. Att inte den typen av backar är mer ledande. Erik Gustafsson, visst, han är väl där, men det är ju liksom inte den Erik Gustafsson vi har sett, den här härföraren, de senaste åren. Jag undrar egentligen lite grann var Luleå är på väg. Var hade Luleå varit om de inte hade haft i Bulan i laget till exempel, att det var han som ledde skeppet. Efter matchen så låste de in sig, och då var det ju lokaltidningsreporten var ju snabbt framme till, de skickade ut Henrik Strid till presskonferensen. Bulan var inte alls ute och frågade vad ni pratade om, och då menar ju Strid på att det är inte så ovanligt att vi håller lite möten efter matcherna, men de fick ju liksom banka på dörren flera gånger för att Luleå-tränarna överhuvudtaget skulle komma ut till presskonferensen. Jag hörde genom dörren som är i direkt anslutning till den här presskonferensen i Malmö att Erik Gustafsson höll ett ganska långt tal där inne i omklädningsrummet, så att det hände ju grejer innanför väggarna. De var ju missnöjda med den här insatsen de gjorde, och det är femte raka förlusten.
Vi hade, kom ihåg ett sånt möte vi hade med Timrå 2005-2006 i januari tror jag det var, den gången. Vi mötte SPR Timrå, vi mötte Linköping borta, hade förlorat, vi låg väldigt skrynkligt till i serien. Vi hade lagmöte, spelarna, tränaren Lillkenta var ju som höll i det. Han försökte mana till lugn, det är lugnt gubbar, ni vet att ni kan. På någonstans hade gjutit mod i laget att okej, det är inte, vi vet, spelar vi på det sättet, vi kommer kunna vinna, vi kommer kunna ta poäng. Och när mötet var klart, då sprang en nubben in då i omklädningsrummet, han hade inte varit med på mötet. Ryckte upp dörren, fly på band. Vad i helvete, nu är det kris, måste vinna! Då liksom, hela det mötet som Lillkent hade byggt upp då, den känslan. Då kom nubben in och skrek att det var kris. Och liksom, aj, vi skrattade åt det efteråt, vi löste den säsongen i alla fall. Men jag kommer ihåg efter säsongen när vi hade lagresa till Åre. Så det var ett klassiskt citat vi körde, nu är det kris! Så att han dödade det mötet. Men det är ganska vanligt att man har de där grejerna. Men det blir ju mycket klyschor. Men titta oss i spegeln, det är upp till var och en. Vi måste gå till oss själva och sådana saker. Men Daniel Cox frågar här, vad händer med Luleå? Han tyckte de aldrig har sett dem så dåliga som i Malmö de två första perioderna. Alexander Konrads...
Det där är ett typiskt supportercitat. Jag har aldrig sett dem så dåliga.
Nej, men så dåliga. Men Daniel Cox tyckte det. Vi får ju inte underskatta hans hockeyöga.
Absolut inte. Men det är, man är väldigt känslomässig, och jag köper det fullt ut att Daniel är det.
Och Alexander Konradsson säger, tänkte att ni kunde ge en analys. Varför är så stor skillnad på Luleå i år, framförallt i försvaret? De har ju inte allt tappat eller förändrat jättemycket i laget. Och jag skulle vilja säga att jag tycker att Nils Lundqvist är ju bra. Jag tycker han är slarvigare i spelet än vad han var i fjol. Erik Gustafsson är inte i närheten av där han var de tidigare två säsongerna. Man nämner Erik Gustafsson i förbifarten som han är seriens bästa back. Men det är för att man har gjort det nu i två år. Man har blivit bortskämd. Han är inte det längre. Han är inte på den nivån. Tillfälligt, han måste studsa upp. Och han är ju ledaren i intervjuer. Så han pratar ju ofta om gå till sig själva och sådana saker. Han är i det här läget, han är ju den som ska kliva fram och visa. Sen hade man en kort bänk också, ska man säga. Alltså, det är ju ett tunt lag de har när de får en del skador. Och speciellt efter att de släppte Ilomäki, som visserligen har varit klappkast nu i HV71 på slutet. Men det är en tunn bänk. De kommer få kämpa i slutspelet för att ta sig vidare. För de är väldigt känsliga för skador.
Men någonting som inte är tunt är ju det du hatar mest av allt, att de ställde 8 backar på benen i matchen.
Ja, nej, men det gjorde ju ont i kroppen. Men å andra sidan, vad hade de? 11 forwards till start va? Eller någonting sånt. Och så Niklas Olausson.
10 till och med. 10.
Det var 11 på line-upen och så bort med Olausson. Så att det är klart att det blir tufft. Och Malmö, mitt självförtroende. Men man ska säga Luleå, jag tycker inte de gör någon speciellt bra match mot Malmö, men de gjorde en bra match mot Växjö och det var värt ett bättre öde. Det hade de kunnat vinna borta mot Växjö i lördag. Så att även om det inte är, man har förlorat mycket på slutet, så är det inte, allt är ju inte åt helvete illa, trots allt.
Kan Luleå hitta tillbaka till någonting, för det vankas i slutspel om en 3,5 vecka?
Jag börjar tvivla mer och mer faktiskt. Det är samma sak, tvivla på Frölunda också. Jag tycker Frölunda visade upp en stund, en väldigt slät figur mot Djurgården. Djurgården var egentligen sett över den matchen bättre. De vann på övertid. Men jag börjar tvivla på båda de där lagen. Och när jag sett Skellefteå 3 gånger här, jag såg dem mot Linköping på plats, jag gjorde dem i studion i torsdags, jag såg dem på plats mot Rögle. När jag sett dem spela så ser jag att de har ju en helt annan nivå. Alltså Luleås första kedja hade inte varit bättre än någon av Skellefteås 3 första kedjor i dagsläget. Det får, alltså, så de har ju en helt annan spets. Skellefteå som är, ja, de är bra, och Rögle är ju riktigt bra, Växjö lika så. Så att, nej, de är en bit efter de 3 lagen skulle jag vilja säga.
När vi ändå är inne på Luleå så tänkte jag att vi ska ändå lyfta upp det. För jag har ändå sett att det har förekommit frågor kring Joels tackling. Bland annat Linnea Jansson, Peter Anseri, Niklas Björklund. De pratar mycket om Jelenas straff, men vi ska prata om det. Men vi måste ändå prata om det som hände i Luleå när Joel Lundqvist tacklar Carl Mattsson och den träffar i huvudet. Det blev 5 matcher för Joel. Jag såg att Frölunda ändå dividerar lite kring det. Är det rätt av Frölunda att dividera kring det där när den tar så i huvudet? Eller hur ser du på saken som ändå kan grejerna?
Alltså vi får bena ut det här på två olika sätt då. När vi pratade med Oskar Nilsson så försökte jag ge en nyanserad bild som jag berättade för Oskar där i samband med den tackling jag fick från Brennan Shinnimin. Och det var inte rätt läge, det är jag först att säga, när han var så pass skadad som han var. I det här läget med Carl Mattsson har jag kollat på den situationen så många gånger. Tacklingen träffar huvudet, absolut, det är inget att prata om. Det är Joels tackling och det ska föranleda ett matchstraff. Jag tycker inte att den ska leda till 5 matchers avstängning. Jag tycker det är för hårt straff. Sen är det många som tycker, men det är ju Joel, han gör ju det och det. Om man tittar på hans historik så är det ju en del avstängningar. Men alltså, du får ju skilja för en avstängning, knätackling, puttan domare eller en huvudtackling. Det är ju lite skillnad, får man ändå säga. Jag tycker, jag har sett den situationen kanske 50 gånger. När jag spelade hockey, så att folk förstår, mötte jag Johan Davidsson, då visste jag, okej, Johan Davidsson, då måste jag tänka på det här sättet, för jag vet att han är en fruktansvärt skicklig spelare. Möter jag Joakim Lindström, då måste jag tänka på det så här, han är skicklig spelare, men han kan vara elak också. Då måste jag tänka på det sättet. Alltså olika spelare som du möter. I det här fallet så vet man att man möter Joel Lundqvist, han kommer fullfölja. Och jag tycker att Carl Mattsson, han måste vara med på att han är på offensiv blå. Han måste vara med att det kommer en tackling. Han står ju bara, han tittar ju på pucken. Det är ju en rejäl körare han får. Men han gör ju inget för att skydda sig själv. Med det sagt så träffar tacklingen i huvudet. Men han hade kunnat skydda sig bättre och hade inte behövt träffa huvudet i det läget. Så han sätter sin tokig situation. Men trots att han sätter sin tokig situation så ska inte Joel tackla honom i huvudet. Hänger du med på vad jag menar när jag försöker liksom bena ut? Jag vrider ju
ja, ja, jag, för, jag försöker göra det i alla fall.
Men Joel har, det är han som äger tacklingen eftersom det är han som delar ut den. Så han måste positionera sig bättre, krypa ner lite djupare, träffa mer rakt. Men jag tycker inte att det är en så ful tackling. Det är inte från blindside, den är rakt framifrån. Jag tycker att det är Carl Mattsson som är ouppmärksam i det läget. Och det var ganska lustigt, för tidigare den veckan så la Fredrik Varg ut, gamla spelaren där Fredrik Varg, när han hade tacklat Bulan, och då Bulan Berglund, när Fredrik Varg spelade Modo och Bulan i Luleå, och Bulan fick hjärnskakning och ambulans till sjukhuset, och Bulan uttalade sig efteråt att ja, det var mitt fel, jag tittade inte upp. Och Bulan är ju fortfarande av den, han ser ju fortfarande hockey på det sättet i mångt och mycket. Så jag hoppas att han påtalar för Mattsson att liksom, tänk på det här nästa gång. Tänk på när du möter den här typen av spelare. Möter du Melart, möter du Joel Lundqvist eller Luleås Engsund eller Tyrväinen till exempel. Så att, då får man vara vaken. Så det är väl min utläggning kring den. Och jag tycker inte att den är så ful att den ska ge 5 matcher. Jag tycker det är ett väldigt hårt straff.
Vi tar och släpper Joel och går över på en annan spelare som också fick 5 matcher. Där tänkte jag också du skulle få reda ut varför Jelenas straff blev så hårt. Om du nu håller med om det.
Jag tycker att Jelena, han har aldrig varit avstängd under sin SHL-karriär sedan han har varit här. Det är 2 år nu han har varit här i SHL. Och att på den situationen, det är en onödig knuff, definitivt. Men det är liksom, det är bakifrån med lite lane åt sidan. Han åker inte in med huvudet liksom. Att dela ut 5 matcher, det är fruktansvärt tufft straff. Alltså 5 matcher, ett matchstraff, man ska inte glömma bort ett matchstraff. Det är ett hårt straff. Du blir borta för matchen och ett lag kan avgöra tillställningen på grund av det. Men 5 matchers avstängning för en spelare som inte har varit avstängd tidigare, ingen återfall, ingenting. Det tycker jag faktiskt är brutalt tuff straff. Jag hade köpt 1 match, kanske 3 på sin höjd, men absolut inte 5. Jag tycker liksom att måste se nyanser i helvetet när man sitter där i disciplinnämnden. Det går liksom inte att bara dela ut 5 matcher för allting. Det är min syn på den delen. Nu när du har dragit upp mig kring det här med tacklingar och sådana saker. Jag hade ju för avsikt tidigare i min bloggkarriär, tänkte jag säga, men att förklara. Men det går aldrig att förklara de här, för att du kan aldrig liksom vinna den förståelsen från folk, för att man vill inte förstå, man ser till sitt lag hela tiden. Och jag menar, det finns många spelare som spelar fysiskt och det är små marginaler vad som blir bra och vad som blir dåligt, så försöka förklara det. Men en som jag reagerar på, som jag blev så här uppgiven kring, och så bara så här ganska talande för vad vi är någonstans, jag ska inte säga i svensk hockey, för jag gillar inte det att man tycker att svensk hockey är så löjlig och man får inte tacklas och så, det tycker jag är skitsnack, det blir jag liksom rätt less på. Men ta den här Daniel Örn som tacklar Olle Liss i ryggen, såg du den?
Mm, absolut.
Jag har tacklat spelare i ryggen. Jag har gjort det medvetet, jag har gjort det omedvetet. När jag har gjort det, det första jag har gjort, det har varit beredd. Okej, jag har gjort något fult, jag måste stå upp för mig själv. Och det handlar inte om att jag ska behöva slåss, men det handlar om att någonstans jag ska behöva skydda mig. Jag står ju aldrig med händerna i fickorna liksom. Och Olle Liss ställer sig upp och klappar till Daniel Örn, vilket han inte ska göra. Absolut, jag förstår. Men Daniel Örn har ju gjort något rätt fult innan han tacklade honom med ryggen. Han måste ju på något sätt förstå att okej, jag måste skydda mig. Eller åka därifrån, förstår du? Han står ju bara och tittar liksom, och jag tacklade i ryggen. Alltså, är du med vad jag menar eller? Och då får Olle Liss 2 matcher för den där. Daniel Örn ska inte få en avstängning för att han tacklar honom i ryggen. Han fick ju, tror jag, han fick till och med 2+10 i matchen, vilket var en rätt bedömning. Men när man har gjort något ful så vet man ju om det. Som spelare, då åker du antingen, är du feg så får du åka därifrån. Och antingen så får du skydda dig eller liksom, oj nu kommer någonting, jag skyddar ansiktet i alla fall. Någonting så. Han stod ju bara där med händerna i byxfickan och förstod ingenting att han blev nedslagen. Nej, men har jag tappat det helt eller?
Nej, men jag gillar att när du går upp i varv, det krävs ju inte jättemycket för att elda igång dig.
Nej, och jag gillar ju, alltså debatten kring tackling, jag älskar ju på grund och botten. Men jag avskyr den här debattens folk som bara säger, man får inte tacklas i svensk hockey. Man får inte göra det. Och vi förlorar Eurohockeytour-matcher för att man inte får göra det i svensk hockey. Det blir jag less på, det är ju svinlöjligt. Det är inte det handlar om.
Nej, och du är inne på något, du är inne mitt i prick där. Du kommer aldrig kunna vinna de striderna som du kommer tvingas ta när du tar ställning till. Jag menar, det finns ju många Skellefteå-folk som tycker du är helt bränd för att du har dömt ut Darren Nowick eller vad du nu gjorde. Jag minns inte vad det var, men det ser jag ju fortfarande. Nej, men honom har jag slutat lyssna på för att han tyckte det om Nowick.
Ja, exakt. Och nästa gång så är det, försvarar jag en tackling som Jocke Lindström har delat ut eller har fått och dömer ut någon annan spelare, så tycker de att det är jättebra. Och den gången just Nowick så tyckte ju Brynäs-supporten att jag var ju världens bästa som sa det, för att jag försvarade Greg Scott. Så att det går ju aldrig liksom, man tillhör ju alltid klubbfärgerna i sina tankar kring de här. Men jag har ju också sett många Luleå-fans som har liksom sagt så här, ja men där måste man vara beredd just på den tacklingen, eller kring Daniel Örn, Västerås-fans till exempel. Nu hoppas jag såklart inte att Daniel Örn är skadad och är allvarligt av den smällen, men någonstans måste man ju också, när man gör någonting, så måste man också förstå att lägg bena på ryggen eller skydda dig själv.
Ja, vi pratar inte så mycket tacklingar av Björklöven, men eftersom nu har Björklöven uppe så kan jag dra upp en grej jag hörde kring Björklöven. Jag har hört att de är ute efter Södertäljes Rasmus Kajlainen. Där pratar vi en verklig rollspelare, har blivit väldigt uppskattad för sitt hårda jobb av Södertälje-fansen. Där hör jag att Björklöven är intresserad av hans tjänster till kommande säsong, och det är den spelare Björklöven skulle behöva.
Ja, verkligen. Varför skulle han gå från Södertälje, tänkte jag säga. Han har ju fått en jäkla fin roll där och tycker jag gjort det bra. Jag menar, han är uppe på 15-17 poäng. energispelare skulle kunna ta ytterligare kliv nästa år. Det känns ju som han någonstans är klippt och skuren i sportklubben. Alltså perfekt
lagspelare. Ja, men exakt. Ja, men exakt. Men det är ju det som gör att det väcker intresse på andra håll. Och Björklöven är ju ändå ett av de lagen i Hockeyallsvenskan som är ett av de större lagen i Allsvenskan. Och jag vet inte om de ska vifta med någon plånbok eller vad de nu ska göra. Men det kommer ju finnas alternativ. Och jag förstår ju varför Kente är på och jagar den typen av spelare också.
Men då bygger ju Kente en plan A och en plan B-trupp då, tänker jag. Eller hur? För att Kahilainen är väl en plan B så tillvida att man inte tar steget upp till SHL.
Ja, men man får ju någonstans inse verkligheten. Man är en bra bit ifrån Timrå just nu i serien och det är väl fullt rimligt att man bygger en plan B för att även om man inte skulle gå upp denna säsongen så man har ju en lika stor chans. Man behöver inte sluta något SHL-lag till nästa säsong. Man kanske bara behöver tampas med HV71 eller Linköping eller Brynäs till nästa säsong istället.
Och vilken ångest. Alltså prata inte om det. Den där kvalmatcherna, det har vi fått många frågor om också, just de där kvalmatcherna. Tänk dig som spel. Jag tror inte ens man kan sätta sig in. Jag kan inte sätta mig in. Ni som supportrar, hur ni känner. Jag kan på något sätt sätta mig in som spelare. Men nej, jag kan nog tusan inte det. För jag har aldrig spelat matcher av den digniteten när man vet vad som står på spel. En kvalserie hade du ändå. Du kunde förlora de två första matcherna. Du kunde liksom vinna mot några hockeyallsvenska gäng. Och så var du inne i det igen. I kvalspel i grunden med 2-0 i matcher. Då är det nog, då är det nästan, känns det som omöjligt att hämta upp ju.
Ja, det kommer att bli ett fruktansvärt mentalt race det där alltså. Och det gäller, som du säger, att hamna i underläget 2-0, då känns det ju nästan som att man är rökt. Det är ju inte som att vända en slutspelsserie när man ligger under med 0-2, för då har du fortfarande bara saker att vinna.
Nej, precis, då pratar du så här, okej, vi uträknade, vi mot världen, ingen tror på oss, allt att vinna. Men det kan du inte göra där, du kan inte lura i en spelare att allt att vinna. Du har fortfarande allt att förlora i de där matcherna. Så att, nej, jag avundas ingen av lagen som är där nere och supportrarna. Det ska, nej, det är tufft, det är fruktansvärt tufft.
Ja, vi har vävt in en massa frågor, men jag tycker att vi öser på med ytterligare frågor. Det har ju kommit frågor på Twitter och i vår mailbox och i våra DM-inkorgar. Så vi tar en från Andreas Walter. Från frysboxen och nästan värdelös till stekhet och i målprotokollet match efter match. Jakob Forsbacka Karlsson börjar leverera direkt efter att Svensson sa att han var värvad ur en annan SHL-lags papperskorg. Det skriker Sanny Svensson-effekt och bör nämnas i podden.
Ja, det får vi väl ta till oss, va?
Ja. Ja, det är väl klart att vi alltid är beredda att ta till oss av sådana grejer. Det är väl härligt att vi kan bidra till positiv utveckling för spelare.
Ja. Och jag är negativ också. Jag sa väl för 2 veckor sedan att HV inte behövde oroa sig för kval när jag hade sett dem spela och Ilomäki hade varit bra och så. Så att det hinner väl hända mycket med Forsbacka Karlsson på den här säsongen om vi ska börja berömma honom nu. Men vi får väl göra det ändå. Han har spelat jättebra, Forsbacka, tillsammans med Olle Lycksell och Karl Jakobsson, som har helt plötsligt fått en tredje kedja som ändå levererar. Då har man ändå fått lite djup i laguppställningen i Färjestad som jag tyckte mig sakna tidigare. Så att, jätteimponerad av utveckling eller hur han kan studsa tillbaka, Forsbacka Karlsson. Skitbra faktiskt, riktigt, riktigt bra.
När man har fått det här djupet i laget i Färjestad, jag ser ändå inte Färjestad som ett lag som ska kunna vara med och hota. Jag ser dem ändå max i en kvartsfinal.
Ja, men det gör jag också. Men nu har man ju faktiskt hugg på, när man vann över Leksand har man ju faktiskt hugg på en topp 6-plats. Så att man är inte borta därifrån. Ett tag så kände jag väl så att kommer man ens gå till kvartsfinal? Men nu känns väl kvartsfinal som en rimlig målsättning. Och väl därifrån, Johan, vet du vad som kan hända då?
Ja, då kan man vinna SM-guld och man kan åka ur. Ja, det kan hända mycket.
Allt kan hända, det är det vi kör på. Allt kan hända, när man väl tar sig till kvartsfinal kan allt hända. En annan fråga som har dykt upp, ja, jag tror faktiskt aldrig jag fått så många frågor någonsin faktiskt. Och det har dykt upp många i mina sociala medier, framförallt i min inkorg där på Facebook och Twitter. Det är om det avslöjandet du gjorde, du och Adam, vår kollega Johansson, med att Robert Olsson skulle till Skellefteå. Jag får väl ändå betrakta det som en jävla bomb rent ut sagt. Det trodde jag inte att han skulle landa i Skellefteå.
Nej, jag vet ju inte om det är klart, men jag vet att det finns ett väldigt konkret intresse från båda håll ska sägas. Och Jag menar, när Erik Forsell ändå öppnar upp sig för att man inte behöver ha den här lösningen med tre tränare, utan man skulle kunna plocka in en huvudtränare också, så lägger det också ytterligare en pusselbit i, den, i det pusslet. Så att, att Robert Olsson skulle hamna där, ja, varför inte egentligen? En ny start för honom, en ny start för Skellefteå. Det lockar säkert Robban jättemycket när han ser vilket jäkla lag de skulle kunna ha på benen. Per Lindholm är klar på lång tid. Jocke Lindström och Möller, som kanske folk dömde ut lite för tidigt i höstas, är ju svinbra. Wingerli kanske stannar. Rickard Hugge är på väg uppåt. Vilsby stannar. Det finns ju mycket att bygga vidare på Skellefteå. Så att det, jag tror det kittlar Robban jättemycket. Att, och det skulle inte förvåna mig om det till och med är klart.
Ja, det är en pigg värvning måste jag säga. Det är ju, om vi var kritiska mot Skellefteå inför den här säsongen, när man satt med tre tränare utan huvudansvar, eller fyra då med Christer Holm. Nu har det gått jättebra, men så tycker jag att man tar in Robert Olsson i det här läget, som är väldigt aktat namn på tränarhimlen då. Det är starkt, minst sagt. Vi tar en avslutande fråga som Bengt-Åke Andersson frågade. Den skickade jag direkt till dig, Svensson, när du var på plats i Malmö Arena. Och du högg ju SHL sportchef Johan Hamlin på plats.
En fråga som kommer från Bengt-Åke Andersson, som undrar: hur är det med spelarens kontrakt om säsongen skulle bli mycket längre än en spelarens kontrakt? Vad händer då?
Alla spelare har ju avtal som går ut den sista april. Men varje sportchef gör ordning sin trupp i januari och gör ett tilläggsavtal som innebär att kontraktet fortsätter löpa med samma skyldigheter och rättigheter så länge laget spelar. Och även om man byter klubb inom SHL så är det reglerat sedan tidigare. Det här är inget nytt för oss. Teoretiskt kan en spelare säga nej till att gå med på en sån förlängning, men det har hittills aldrig skett i SHL.
Från Bengt Åkes fråga så är det nu dags att utmana Sanni, och det har skickats in frågor denna veckan också. Det är Christian Lundgren som vill utmana dig, och ja, han, det är helt enkelt, du får inte välja, utan det blir en spelare som du ska få välja på här. Så att vi kör väl igång på 5 poäng.
Ös på.
Denna spelare har spelat i bland annat NHL, SHL, KHL, Schweiziska ligan, Finska ligan, och gjorde på sina 2 säsonger i svenska högsta ligan totalt 112 poäng.
Två spelade schweiziska också.
Jajamän, Schweiz och finska och NHL och KHL och SHL. Och på 2 säsonger gjorde han totalt 112 poäng.
Vet du, jag är så sugen på chansen nu. Men det är ett långskott utan dess like. Jag har ju ingen aning om det, men det borde ju... spel. Nej, jag vågar inte chansa nu. Jag vågar inte chansa.
Nej, men då tar vi på 4 poäng. Får vi se om du är het där då. Denna spelare gjorde över 30 mål båda sina säsonger i SHL, eller ska vi kanske säga elitserien, i 2 olika klubbar. Var det tur att du inte chansade, eller?
Ja, det var väldigt tur. Det var väldigt tur, ska jag säga. Så att, nej, jag behöver den på 3 poäng.
Ja, men han gjorde alltså över 30 mål i båda sina klubbar. 3 poäng. Denna spelare lämnade svensk hockey efter 2 säsonger med 65 mål totalt och prövade sina vingar i ett annat land. På tal om vingar så kom han några år senare tillbaka och spelade för Arlanda Wings. Oh, alltså jag ska bara säga så här. Av ansiktsuttrycket att döma så tycker jag att du har gjort ett jäkligt bra jobb här, Christian. Jättebra jobb.
Men alltså, när han kom tillbaka och spelade Arlanda Wings...
På tal om vingar så kom han några år senare tillbaka till Sverige då och spelade för Arlanda Wings.
Nej.
Ja. Är det 2 poäng som gäller, eller?
Två poäng.
Ja. Denna spelare gjorde nog fler mål än vad han tog skridskoskär på sina 2 säsonger på svensk mark, som inleddes i Dalarna och avslutades i Gästrikland.
Ja, han var ju där, ja. Att han var just det. Jag skriver ner det här.
Vi har fått ett svar på 2 poäng. Och på 1 poäng. Nu borde du listat ut vem denna checka spelare är. Annars är du nog ganska bränd i denna tävling.
Det var jättebra. Det var en bra quiz, ska jag säga. Det var Pavel Brändel som jag tog på 2 poäng. Det var bra. Det var en utmanande. Jag hade inte på det på 5. Jag var inne på Mikael Nylander på 5 poäng. Jag tänkte, alla de där länderna han spelat i och tänkte, han gjorde ju säkert mycket poäng när han åkte över där i AIK, men jag tur att jag inte gissade, kan jag säga.
Ja, Pavel Brändel, där missade ju faktiskt Christian att Pavel Brändel var ju på en tryout i Malmö under lockout-säsongen och han skickades hem efter en träningsmatch mot danska Herlev, tror jag det var, där han såg så fruktansvärt otränad och loj ut, och sen kom han säsongen efter då till Mora och sprutade in poäng.
Ja, det var succé rakt igenom både Mora och Brynäs.
Nej, med den tävlingen, vi tackar jättemycket för det, Christian Lundgren, och så får vi se om det är någon annan som skickar in till oss framöver. Det är ju Sanni som ska utmana mig nästa vecka, får vi se vad som kommer in. Men vi tackar för det och så hälsar vi varmt välkomna om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.